Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Jag hade liksom make-up-tjejer på jobbet som visste om jag skulle in i en tv-sändning. Att okej, Frida kommer tycka att det är jobbigt att sitta framför spegeln och se sig själv hela tiden. Så de vände bort stolen.
Jag må leva ut i hundrade år. And 24 she is, and 24 she'll be, and 20 fucking four she became. Grattis i efterskott.
Tack.
Känns det bra?
Thank you. Alltså jag känner mig så 24. Alltså gud, helt ärligt. Nice. Det känns som den här åldern var bara... Om någon skulle kolla på mig, hon är 24. Yeah.
Men det känns som att 24 skulle kunna vara en ålder som du kommer vara i resten av ditt liv.
Jag vet.
Du bara kommer stanna på 24.
Och 23, men lite fjantigt. 25, too close to 30. 24, like, oh my god, flirty, 30, thriving. Det känns som bara...
Så bra ålder.
Ja.
Yeah. Så nice. Hade du en bra dag?
Det var faktiskt en otrolig födelsedag. Det var en sån här födelsedag som man inte planerar så jättemycket. Men den blev bäst. Alltså jag har inte försökt att nå någonting eller få någonting. Och då har allting bara fallat på plats.
Wow. Det där är ju drömmen.
Yeah. Jag började med att Kalle sjöng till mig i sängen. Det är en tradition. Folk gör inte det i USA. Så jag är så glad att vi fortsätter det här. Så han sjöng till mig. Och sen gick vi till min favorit diner. Och åt chocolate chip pancakes. Nice. Och sen gick vi till typ en rooftop pool. På Dumbo House. Och jag satt där och drack rosé och margaritas med Blue i solen hela dagen. Sen blev vi fulla. Och vi bara, fuck it, vi åker till Williamsburg och vintage shoppar. Men att komma dit måste man antingen ta en Uber eller cykla. Alltså det går inga tunnelbanor. Så vi bara, nej, vi tar båten. Så vi tog en färja.
Oh my god.
Så fulla, köpte mer öl på färjan. Och bara dansa och sjung.
Wow.
Sen kom vi fram, jag köpte... världens finaste klänning, men jag har aldrig spenderat så mycket pengar.
Var det den där rosa?
Ja.
Helt otrolig.
Alltså jag vill inte ens säga hur mycket den kostar, för jag skäms. Det var så
Men present är det själv. Man måste ge sig själv en födelsedagspresent.
Ja, och jag känner mig tillräckligt mogen att jag kan spendera pengar på mig själv vid den här åldern för någonting fint. Ja. Och du vet när de ger dig så här klackar för att prova på med klänningen. Oh. Såklart så blev jag kär i klackarna också, så jag bara, fuck it, I need this too. Men vi var också lite fulla, så jag bara, let's just fucking do it. Så jag köpte hela outfiten, typ hade kvar på mig den när jag gick ut, och så sprang jag och träffade, nej, sen gick vi till en rooftop, drack mer vin, och sen sprang jag och träffade Kalle på min favoritrestaurang, Raoul's.
Men gud.
Det var en jättebra födelsedag.
Wow, det låter helt perfekt.
Så nöjd. Jag bara, finally success. Min förra födelsedag, mer okej innan det, mer okej. Det här var verkligen sån här, ja, fan vilken bra födelsedag.
Gud vad kul, du får lägga ut massa bilder och sånt på vår Instagram.
Yes.
Okej, inte för att vara den. Jag älskar att höra om din födelsedag. Men vi har även en hedersgäst som kommer idag. För idag är ju faktiskt ett bokklubbsavsnitt.
Mm. Men även om ni inte läser den här boken, stay put, för att vi kommer prata om så viktiga ämnen. Vill du berätta lite om författaren och boken?
Ja, Boken heter ju Kvinnor jag mött och varit och handlar, eller vad är det man säger? Jag är så dålig på svenska, men en redogörelse för kvinnan i dagens samhälle. Det låter så
moget.
Men det är då Frida som är en journalist som har skrivit den, och hon pratar om hur det är att vara kvinna idag. Både från hennes egna perspektiv men också andra som hon har intervjuat. Och jag älskade boken. Jag är så taggad på att träffa henne, för att jag tror att hon har så mycket att säga.
Jag tror också det.
Så jag är skittaggad.
Without further ado, let's bring her in.
Frida Söderlund! Woop.
Hallå Frida, hur mår du? Välkommen.
Tack så mycket, jag är så ärad att få vara här.
Vi är så ärade att ha dig här.
Bokklubbar känns liksom heliga, tycker jag.
They are, det är en kvinnogrupp som bara känns så magical och powerful. Och jag älskar att vi har bokklubb, och jag älskar att du är här.
Men Frida, hur mår du?
Jag mår bra, jag släppte ju obviously då en bok för 2,5 veckor sedan ungefär. Och började för första gången landa lite i den och så, för jag har levt med den så länge själv. Och nu får den liksom ut och möta andra människor och ta sig emot. Och det är lite som att kastas in i en ny torktumlare. Men den är otroligt härlig att vara i. Så att nu börjar jag någonstans liksom förstå vad jag har gjort. Och det börjar bära lite mer frukt liksom. Och det känns helt otroligt.
Hur har det känts att få, vad har du fått för typ av respons, och hur har det påverkat dig nu, som sagt, efter hela den här resan?
Men responsen är väldigt mycket att människor skriver tack, finally, någon som sätter det svart på vitt.
Och
det var någon som skrev till mig och var så här: tack för att du får mig att känna mig mindre ensam i det sjuka system som det innebär att vara kvinna. Och när hon skrev det, då var jag såhär, my job here is done. Okej, om jag fick en person att känna så, it's fine. Det är verkligen, så det har varit helt otroligt. Och jag har också förstått att många tyckte det var ganska jobbigt att läsa den och behövt liksom ta pauser eller liksom ibland till och med pausa helt och vänta några dagar och själv landa i. För jag antar att den väcker mycket i andra människor också.
Julia,
hur länge tog själva processen? För det kändes som boken är så relevant och det finns så många grejer man är såhär, det här händer just nu, det här är väldigt nu i tiden. Men hur länge tog processen och vad var liksom the main goal, purpose med varför du ville skriva boken?
Nej, men det gick väldigt, väldigt fort faktiskt. Och jag tror det är därför man känner att den är väldigt nutida och samtida. Jag började egentligen inte skriva förrän september förra året. Och jag skrev dessutom om den extremt många gånger under januari och februari i år.
Oh my god, för vi snackade om det här bold glamour filter som trendade på TikTok. Det var ju februari.
Exakt.
Men gud. Exakt.
Och jag lämnade sista versionen första veckan i mars. Så att jag, och det var som att jag behövde... Jag skrev under hela hösten och ett råmanus var klart, klev in i januari och då skulle jag verkligen skriva klart den. Och då var det som att jag kunde se den också på ett annat sätt och började då ett kapitel som var ett kapitel blev plötsligt fyra kapitel och något annat ströks och något annat togs in och då var det liksom som att jag själv arbetade om det, för att jag var heller inte fullt medveten om allting jag skrivit om. Det var som att jag behövde förstå hur det är att vara kvinna på riktigt i den här världen. Och när jag väl hade gjort det, då kunde jag liksom göra klart den. Så att det var, men det var många sena nätter.
Men gud, vad imponerande. Du måste ju alltså slått rekord på att skriva bok på snabbast tid och liksom kortast
tempo. Ja, mitt förlag tycker att det gick väldigt fort. Men det började med att vi hade ett möte i februari förra året och då frågade de, vad vill du göra? Och då kom titeln till mig. Inget mer än titeln, bara titeln. Och jag var så här, shit, okej. Så jag satt i det här mötet och skulle inte försöka verka dryg. Så jag började sträcka mig efter min telefon och bara, alltså förlåt. Det har dampt ner en sak i mitt huvud. Och jag måste skriva ner det nu så att det inte försvinner. För jag känner att det kan vara viktigt. Och min förläggare bara, okej. Okay. Jag bara, Så här, jag skrev ner eller la bort min telefon igen. Men för att komma tillbaka till din fråga, Filippa, så var det alltså det var när känslan av att så här, hur kan folk säga att jag lever i den mest jämställda, progressiva tiden vi har sett och att jag ska vara så jävla fri, men jag känner mig inte fri.
Nej. Oh, wow.
Jag känner mig inte fri, varför känner jag mig inte fri? Och om jag bara då kunde få skriva alla de här frågorna och alla de här kvinnorna ur kroppen så kanske det kunde ta mig närmare dit. Och det var det som var liksom syftet.
Visste du där och då att det skulle vara en så pass personlig bok från din sida, att du skulle öppna upp dig så som du har gjort och hjälpt andra genom det sättet liksom?
Nej, nej. Jag tror inte det. Eller jag förstod väl någonstans att jag skulle behöva gräva. Men i början var det som att jag bara grävde i alla andra runt mig. Och allting jag skrev i början var det här analytiska. Och typ alla kvinnor jag har mött.
Jag antar att det inte är så konstigt eftersom du har varit journalist i typ nästan 10 år. Och är van att skriva om, gräva i andras liksom, ämnen.
Och jag tror att det var bra för mig också att jag jobbade med min dokumentärserie samtidigt och var så upptagen. Så jag skrev liksom på de få tillfällen som jag hade ledig tid. Och då var det bara att skriva, jag kunde inte tänka så mycket. Vilket jag tror var bra. För att hade jag fattat allt jag skrev, om jag hade fattat allt jag gav, då tror jag att jag hade blivit rädd. Och hade jag blivit rädd, då hade den här processen blivit jobbigare.
Ja, men att man redan övertänker där och då när man skriver. Då är det svårt för ute.
Men sen kom jag in i januari och så fanns allt där. Jag bara, oh shit.
So much more. Känner du att det finns, att du fick allt du ville säga sagt? Eller känner du att du vill typ nästan göra en part two? Eller att det är så mycket mer du vill touch upon?
Nej, men jag tror att jag fick det mesta sagt faktiskt. Det känns så, men sen är ju min förhoppning som kan vara helt orimlig är att en sån här bok aldrig ska behöva finnas igen.
Nej.
Att så här, det ska inte finnas så här många krig mot kvinnor.
Nej.
Liksom.
Nej.
Men jag fattar
jag
nästan ju...
gråta när jag säger så.
Ja, alltså. Men jag fattar ju att det är ju inte... Det här är bara början på någon annans historia.
Ja, jag tror det, eller jag kände det väldigt mycket själv när jag läste den. För jag tyckte den var, jag måste säga att det är en av de bästa böckerna jag läst. Och jag läste ut den i förrgår och jag vill läsa om den nu. Alltså jag bara känner att jag måste börja om från början och bara gå igenom allting igen. Och jag tror att det jag skulle komma till var att jag tror att det här är ju en grund. Och varje person som läser boken kommer ju ta med sig den och använda den på sitt sätt, vare sig om det är mot sig själv eller hur man ska påverka det här samhället och försöka göra någon liten skillnad, den skillnaden som går liksom. Och jag tror att för mig själv, jag läste första halvan av boken och sen så lyssnade jag på andra, och precis som du nämnde innan så var det ju, det är mycket att ta in, för jag tror att det är många saker när man läser som man typ inte ens reflekterat över själv, att så här, gud, det där är ju faktiskt jag och det där hände ju mig. Och jag, eftersom att det är så pass vanligt i dagens samhälle, så ser man det knappt som ett problem. Och sen var det så skönt att kunna lyssna på andra halvan, för du, först och främst för att det var du som läste upp det, och det var ju, speciellt i dina historier men också dina intervjuer, att man fick ha dig som trygghet i det och höra dig läsa upp det själv, men också att jag inte behövde läsa om en sida 5 gånger, för jag var så här, oh my god, jag måste läsa igen, det här var så mycket att ta in, alltså så. Men det var alltså helt otrolig bok. Och jag tror att den kommer ge mycket.
Gud, jag blir alldeles så här, jag bara, I'm not gonna cry now.
Men det kommer gråta hela avsnittet.
Ja, men det var exakt det här jag ville, och man kan ju inte veta det innan liksom, men det här, nej, det här får mig att känna så här, oavsett hur mycket tvivel jag hade, oavsett hur jobbigt det var under perioder, it was all worth it liksom.
Men det jag tror också som kommer vara så intressant med den här boken är, det här är väldigt, som vi sa, i nutiden och samhället idag. Tänk dig vad vi kommer känna om typ 15 år. Jag undrar vad för känslor kommer vi tänka så här, oh, it's so different now. Eller kommer det nästan se exakt likadant?
Det är nästan
likadant.
Som man vill ha en timer. Och jag vill läsa om den 15 år. Och...
Men vi ses om 15 år.
Ja. Vi ses om 15 år.
Och, här, och jag hoppas att det är att vi så här, fy fan, vad skönt att det där är, att det där är över.
Eller vad
det
tror du, Frida? Eller så... Vad hoppas du på?
Jag önskar att jag kunde säga att det förmodligen ser annorlunda ut. Men jag tror att vi är för tidiga. Liksom. Jag tror att det här med att en kvinnas kropp alltid går i trender, eller att syftet med en kvinna alltid går i trender. Jag tror att just nu är vi på kulmen av någonting som är både jätteläskigt och jätteintressant, i form av att gamla krig kommer tillbaka. Ja. När man bara kollar på aborträtten.
Mm. I mean, history man ser repeats liksom, itself.
Oh. Yes. Mm. Och så här, man ser liksom hur kvinnor allt mer används som brickor i politiska spel. Mm. Och vi ser liksom hur vi har levt 10 år av ett skönhetsideal som har varit helt vansinnigt. Det är TikTok-trender om hur vi ska, vilket utrymme vi ska ha mellan våra lår. Mm. Vi ser en liksom explosion av OnlyFans och annan typ av exploatering av den kvinnliga kroppen där det är kvinnor som upprätthåller förtrycket. Mm. Och alla de där grejerna är det som är en sån mindfuck. Mm. För att det blir liksom frihet för vissa, förtryck för andra, men ett enormt upprätthållande av en väldigt skadlig kvinnoroll.
Mm.
Och att så här, idag är det som att det finns så mycket av allt att man inte riktigt vet vart man ska börja.
Nej. Exakt. Och det känns som, jag vet inte, för bara 5-6 år sedan kändes det som att vi var på rätt väg. Och nu har vi tagit 20 steg tillbaka. Alltså jag är i chock över vad för trend pågår just nu med kvinnokroppen. Det är helt vansinnigt att wrap your head around.
Ja, och vi har redan varit igenom den trenden.
Exakt.
Så här heroin check, att du ska vara så liten som möjligt. Och att det är som att det bara får hända.
Jag vet.
Ja, och ingen,
vi bara sitter här.
Ingen säger bara, någonting. Och vi hade sån stance för typ 5-6 år sedan, känns det som en kvinnogrupp, så var vi alla väldigt så här. Ja, men jag vet inte, jag vet inte om det har blivit någon backlash eller folk inte vågar eller om inte folk bryr sig, men det är så sorgligt att se.
Jag tror att det är det som också är det läskiga med trender, att så här, om man kollar på det långt ifrån så spelar det kanske inte ens någon roll vilken typ av trend det är, utan problemet är att vi kvinnor ska förändras. Om vi säger att det är var femte år det kommer nya trender, vare sig det är att man ska ha en gigantisk rumpa eller ingen rumpa, så är det fortfarande vi kvinnor som ska förändras till det några andra var femte år, eller var tredje år, eller var tionde år. Och det kommer, det tar jag, hittills har det aldrig tagit slut liksom, redan på 1920-talet eller vad den är, hur man än ser ut.
Och det är därför det är så farligt tycker jag med den här bilden av att så här, för jag skriver också det i boken, att det är någon som säger till mig, men vadå Frida, det är ganska lätt att vara kvinna idag.
Mm.
Varför skriver du en bok om hur det är att vara kvinna idag? Alltså det är den allmänna bilden, att det är så här, allt är så lätt och liksom,
det är, vad heter det, att vi är så even. Alltså att vi är
jämställda,
jämställda. Men det är ju
extremt
det
jämställda.
Nej.
Men det viktigaste som jag tror att jag lärde mig och som jag insåg under skrivandets gång var att så här, jag skrev den här boken för att komma ihåg vem den riktiga fienden är.
Mm.
Det är inte jag.
Mm.
Det är inte kvinnorna runt mig. Och det är absolut liksom, det är ingen annan än liksom det här systemet som upprätthåller en kvinnoroll som är direkt omöjlig att leva i. Det är liksom motståndet mot kvinnan, hatet mot kvinnan, användningen av kvinnan, liksom objektifieringen av kvinnan. Det är allt det där som är den riktiga fienden. Men vi kvinnor blir upplärda att hata oss själva eller hata en annan kvinna mer än att hata på strukturen. Och så det är sant. Det som är så farligt med samtiden. Att så här, vi måste se vem den riktiga fienden är.
Exakt. Vi måste komma ihåg att we're not the problem. Alltså systemet är problemet.
Men jag tror att i vissa fall är det ju läskigt också eftersom att vi är födda i det här systemet och uppväxt i det här systemet, att det är i många fall man inte ens vet att det är fel på systemet.
Exakt. Eller ser.
Den enda, jag ens ser eller förstår att säga jaha, ja men det är ju normalt, det är så livet funkar. Alltså att man blir mer så, och då är det så, okej, men då är det jag som är problemet. Eller de här runt omkring mig, eller den här runt omkring mig.
Och att det är helt okej att falla offer för systemet. Alltså på riktigt, jag tror att ganska ofta så tror jag att människor också skuldbelägger sig själv för att man gör saker som en respons på ett förtryck eller ett trauma eller vad det kan vara. Men det är helt okej.
Mm.
Alltså så här, att vara uppväxt i någonting och ibland behöva spela det spelet.
Mm.
Vi kommer alla hamna där.
Mm.
Det bara är så liksom. Mm. Och vi kan inte heller klandra oss själva för det.
Nej.
Men det är så viktigt att bara se saker för vad det är. Och jag hoppas att det är det som kan göra människor lite friare.
Mm.
Att bara få lite mer kunskap om att så här, jaha, allt det här kanske inte är mitt fel.
Mm. Exakt. Lite mer transparens att se liksom, det här man kan falla och det här
verkligen
som är fel. Så att man förstår själv varför man är självdestruktiv, varför man har självhat. Så man kan förstå alla de här tankarna man får.
Ja, och få bort några delar av dem.
Exakt, ja.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men ska vi inte gå in på vad lyssnarna har tyckt och tänkt? De har skrivit så mycket fina saker.
Oh, gud, jag fick gåshud och blev nervös.
De har skrivit så fina saker.
Ska jag börja med Milla?
Ja.
Okej. Okay. Milla skriver: en sån tankeväckande bok. Fattade verkligen inte i början, men ju mer man lyssnade, desto bättre blev den. Efter jag läst klart kände jag verkligen hur man ville göra skillnad. Blev en riktig arg feminist. Älskade boken.
Oh my god, I love it! För att det är det där också, det har alltid varit så fult det här med att man, alltså, åh gud, den här tjejen är bara arg. Bli arg. Ja. Det finns så mycket kraft att bli arg. Det är att inse liksom att saker är fel. Gud vad glad jag blir. Alltså, men det är verkligen en sån bok som också växer, tror jag, på människor. För att de första 100 sidorna handlar ju ganska mycket om sociala medier, influencers, alltså den delen, en del om utbrändhet och sånt. Så har man inte jättemycket där att relatera till, då kanske det är lite flyktigare liksom. Men det blir också mörkare ju längre boken går, men det finns ju mer att greppa i då.
Men jag tror det är alltså bra hur du upplägde det, att det blir så att det, man växer in i argheten så man förstår också varför man blir arg. Så jag tycker det är skitbra.
Jag tror nästan det kändes, för att min absoluta favoritdel i boken är förorden. Vilket alltså jag har aldrig, ni vet när man läser en bok, jag skummar igenom förorden för man vill bara in i boken. Och nu läste jag förorden och jag bara blev så här, tappade hakan. Och då var det nästan som att man öppnade sig. Och sen så var hela början av boken någonting att så här, ta in. Och så hade man kommit till sida 150 och så bara... Då fick man attack istället.
Ja, jag tror att det
jättebra upplägg på det sättet. Tira här har skrivit att hon älskar den. Hon tycker att den är jätteviktig och hon har sagt till alla i sin familj att de borde läsa den. Oh. Vilket jag tycker är så bra. Också killar, läs boken och förstå.
Ja, det är det också så att vi kvinnor eller tjejer eller så här, vi kan ju läsa den och känna igen oss och veta att det här är sanningen. Men det är som min pappa ringde mig och bara hej. Och jag bara, hallå? Och han bara, alltså jag känner verkligen, varenda kille borde läsa den här boken, varenda man, jag förstår inte hur det ska gå till, men alltså det här det måste läsas. Så jag var såhär, ja, alltså det är ju nästan steg i hela liksom, om man bara ska kolla på den feministiska rörelsen i stort. Men han var så uppeldad och det var helt underbart. Min pappa är liksom 62 år gammal. Han bara, nej men alltså, ja, jag känner verkligen att såhär, det blir ju en utmaning, men alltså, det känns ju viktigt att de läser den. Jag bara, ja.
Jag ska ge den här boken till alla killar i mitt liv som en present.
Ja, eller så får de lyssna eller någonting bara så de får in det.
Ja, de vågar säkert inte sitta med den på tunnelbanan så, men lyssna tror jag att de, för då kan ingen se vad de lyssnar på.
Okej, Hedda skriver: hej Ribberit podd. Jag har inte läst klart månadens bok, men jag vill bara säga att jag är än så länge tycker den är jättebra och jag har fått många insikter av den. Typ som att jag tänker på hur mycket plastikoperationer man ser på nätet. Har även sett på priset vi betalar och jag tycker att Frida är så himla grym och sätter ord på så många tankar vi unga känner.
Nej, gud. Alltså jag kommer vilja sitta i studion alltid. Gud vad fint. Men jag tror att det där med just plastikoperationer eller utseendet och sånt där är jätteviktigt att prata mer om.
Jag tror också
just för att skönhetsindustrin är ju egentligen det bästa exemplet på när vi kvinnor blir sådana som är med och upprätthåller något som i förlängningen kan skada oss. Eller som i förlängningen gör någonting med oss som vi kanske omedvetet inte vet upprätthåller ett förtryck. Eller där skönhetsindustrin bara fått grepp om en hel folkgrupp eller en hel generation. Det är bara så. Så börjar vi göra saker som vi kanske nödvändigtvis inte riktigt vill.
Ja, det är en väldigt stor industri som håller på att liksom explodera just nu. Även i min kompisgäng. Vi sitter och pratar och alla sitter och påpekar. Oh, I just want a little cheek filler. If I just got a little chin lift, I would feel so much better. I'd be so much happier. Alltså, det är sjukt hur det bara pratas om så normalt nu för tiden. Så unga kvinnor, de är typ 20-25 år.
Ja, gud. Men idag kan du ju bara gå och göra vad du vill på Klarna kredit, liksom på lunchen. Alltså det är ju, men det man måste förstå också att det handlar inte bara om utseendet i sig, det handlar ju också om att så här, om vi ska lägga så mycket av våran tid på våra utseenden, om vi ska lägga så mycket av våra pengar på våra utseenden, det gör att vi liksom både socialt och ekonomiskt blir inte, vad säger man, liksom under mannen, eller vad man ska säga. Så här, vi kommer alltid ha det liksom sämre. På det sättet, och att hålla oss upptagna av våra utseenden är att hålla oss liksom borta från makten. Alltså det är ju så det fungerar. Det är ett jätteenkelt trick.
Ja, men jag tror att det är svårt att säga liksom vad som är egentligen rätt och fel person till person. Nej. Alltså vill man göra något så vill man, alltså du vet, det finns ju så många frågor kring det där, men jag tror att det är så himla viktigt i alla fall att prata om det på ett rått sätt och se båda perspektiven, och det är väl det som är fint med dokumentären också, hur man får se det från alla vinklar, och i slutändan så är det precis som i boken, det är inte kvinnans fel, utan det är alltså strukturens eller systemets eller samhällets fel, och det är ju, alltså det kan man ju prata om hur mycket som helst och få folk att förstå vart det faktiskt grundar sig och hur personen i fråga mår som gör det, hur personen som tittar på gör det och liksom, eller mår och allting sånt.
Och utseendet är ett kapital. Mm. För kvinnan är det största kapitalet. Mm. Så det är inte så konstigt heller att man vill vara sitt fulla kapital, som man säger liksom, och vara så nära perfekt man själv anser att man kan bli. Det är inte konstigt.
Nej.
Det vill jag också.
Ja, alltså, alla vill det. Ja.
Så jag kan inte komma undan det heller.
Nej,
man kan ju inte det. Och man tror ju att man är above it ibland. Och man tänker, jag tänker inte såna tankar. Men sen inser man själv, vänta, jag tänker så här hela tiden. Det är bara att se det på en annorlunda sätt ibland. Ja, det är sjukt faktiskt när man tänker efter hur mycket pengar och sånt man ger till männen som liksom har lagt in de här systemen. Det är faktiskt helt fucked up.
Ja, det är det.
Okej, så Maja har skrivit ett lite längre meddelande. Hon har skrivit: jag har aldrig läst en bok så här snabbt som kvinnorna jag mött och varit. Någonstans blir jag så ledsen i mig själv över att vi kvinnor, nästan alla kvinnor, lever i denna situation dagligen. Jag önskar samhället såg annorlunda ut. Jag önskar alla män förstod hur det är för oss kvinnor och vad vi dagligen måste gå igenom för att att acceptera oss själva någonstans. Men också för att få ha en röst. Jag ville inte ens inse det under hela bokens gång, men i slutet insåg jag att jag själv kan ha en utbrändhet som ligger närmare än vad jag tror. Jag undrar vad som krävs för att vi kvinnor inte ska behöva gå igenom detta, vad som krävs för att vi kvinnor ska slippa bli utbrända, vad som krävs för att kvinnor ska räknas lika mycket som människor, som männen i samhället, och få ta lika mycket makt. Vad krävs egentligen?
Ja, alltså det som krävs är ju att ett helt samhälle vill att kvinnan ska få den makten. Och det är ju en kamp som har förts i alla tider och förs fortfarande liksom. Men det jag tror är att så här, för våra egna liv många gånger så börjar ju lite med oss själva där liksom. Att kunna se utbrändhetskapitlet, för mig var det svåraste att skriva. Det var det jag undvek att skriva tills allra sist, för att jag hade så svårt att acceptera att det hade hänt mig och vem jag blev på grund av det. Och jag hade också svårt att acceptera att jag till viss del tyckte att det var värt det. Att jag hade liksom levt genom min utbrändhet på det där sättet. Men alltså, faktum är att även om vi kvinnor blir friska så är samhället många gånger fortfarande sjukt. Det är ju så det är. Och samhället vill att utbrändhet ska vara en kvinnosjukdom. För att det är enklare så. Det håller henne svagare, det får henne att arbeta hårdare. Den här otillräcklighetskänslan som vi går runt med i så många liksom, delar av våra liv, det gör oss utbrända. Och om vi är utbrända, då är vi både lättare att ta makt över och vi är dessutom inget hot mot makten.
Jag kommer ihåg att du skrev i boken det här med att sen när du hade börjat komma ur det här, att du fortfarande kände att det var ändå värt det på något sätt. Hur skulle du, alltså typ till henne nu. Vad skulle du säga till henne som känner tecken på det här? För det är ju en svår fråga. Och det är klart man säger ofta, så är det med allt, relationer och allting. Man säger andra tips än vad man följer själv. Och det kanske är så det är i den här situationen. Eller?
Jag tror att det verkligen är individuellt. Mm. Men som jag skriver också, det är aldrig någonsin för tidigt att liksom stoppa.
Mm.
Men det är heller aldrig för sent.
Mm.
Och det, jag tror det är det som är det viktiga, att så här, du måste se vad du har för situation framför dig. Men samtidigt som jag skriver i boken också, jag hade blivit friskare snabbare om jag hade tillåtits att vara så sjuk som jag faktiskt var.
Mm.
Lite den grejen. Och om hon förstår det här nu,
mm,
ja, då kanske det är hennes sign.
Mm.
Att så här, shit, hur förändrar jag min situation? Mm. Men för mig, alltså det var min läskigaste insikt, men också så en frigörande insikt, att jag fick den framgång eller det liv eller det jag ville ha tack vare att jag fortsatte genom elden. Mm. Men det var inte därifrån jag blev frisk.
Nej.
Frisk blev jag sen. Mm. Och så här, ja, hade jag gjort det igen? Alltså, förmodligen, förhoppningsvis inte, för att jag hade förstått mycket tidigare vad, hur farligt det var.
Mm. Det sjuka med själva så här, utbränd och att gå in i väggen och sådana saker. Den här termen hade jag aldrig hört tills jag kom till Sverige och lärde mig mer om Sverige och jobbkulturen och så. Mm. I USA finns inte ens den termen. Så att jag har så många kompisar som är helt utbrända, jobbar 4-5 jobb, har sjuka liksom regler i jobbet och är där från morgon till kväll och jobbar hjärnet av sig. Men ordet, amerikaner vet inte ens vad utbränd betyder. Så när de blir deprimerade eller har mycket på deras plate, så tror de bara, det här är liksom, this is how it should be. Så det är sjukt även med länder, att typ bakom Gud, USA är med hela den här sjukdomen.
Ja, och i Sverige vill man ju göra det till så här prestationsprinsessa, fröken duktig, hela den grejen. Det är också väldigt talande, för att det är just kvinnor som blir liksom utbrända i dagens samhälle. Och det är så, när man gör det, det gör mig så jävla arg, för att så här, det är att förenkla det så mycket och återigen sätta både ansvaret och liksom hur man ska lösa det på kvinnan. Mm. Alltså så här, men du har bara varit duktig liksom flicka, då tar man bort det från hela systemet runt om. Att man har liksom en arbetsmiljö.
Men också mindre värdera hela, alltså det är ju tuffa i det som alla de behöver gå igenom. Det är hemskt.
Ja. Nej, men det är så lätt att bara kasta tillbaka det.
Mm.
Där man menar att det hör hemma.
Mm.
Men så har det varit med allt. Så har det varit med sexuella övergrepp också. Alltså man kan ju dra det hur långt som helst. Att man bara kastar tillbaka det på att kvinnan har gjort någonting för att skapa sin egen situation.
Fuck. Okej, vi går över till Alice. Hej fina, Fridas resonemang om att vi tar bilder för att posta och inte för att minnas sätter sig djupt i mig och fick mig att fundera på vad fan jag håller på med. Mm. Är det perfekt placerade hallonen i frukostskålen först och främst är för andras ögon och inte för mig? Funderar på att radera Instagram. Det här relaterar jag också så mycket. Alltså jag, mina tankar går bak och fram typ dagligen med vad fan håller jag på med min Instagram ibland. Men hur ser du på det här då?
Jag fick ju Instagram precis liksom när jag blev vuxen, om man ska säga, mina tidigaste vuxna. Så att min tonårstid slapp ju jag det där, om man ska säga.
Skönt.
Men jag insåg ju verkligen medan jag skrev att det var så.
Mm.
Alltså jag levde så många parallella liv och parallella personer hela tiden. Och hade så många versioner av mig själv. Och då kanske den på Instagram som verkligen så här polerades fram.
Mm.
Det jag var, mitt bästa jag eller vad vi ska kalla det. Men det var ju inte riktigt mitt bästa jag. Alltså, ibland mådde man ju riktigt piss bakom de där bilderna. Liksom. Mm. Och att jag verkligen, som jag skriver, kommer från en resa och bara så här, shit, alltså, jag har ju bara tagit bilder för att posta.
Exakt. Typ, if you didn't post it, it didn't happen. Lite den mentaliteten har man. Och det är, i sig själv skulle man kunna gräva in sig i timmar och förstå varför våra hjärnor har blivit så.
Ja. Men hur är det liksom för er? Ni är ju lite yngre än mig liksom. Mm. Alltså att leva på sociala medier också.
Jag tänkte väldigt starkt på det du sa nu, för jag kommer ihåg att jag sparade den delen i texten också, det här med att man är 100 versioner av sig själv. Om man är den perfekta bilden, om man är den roliga bilden, om man är den, allt det där du skrev. Och jag har märkt att det det har påverkat mig jättemycket också, eftersom att vi, både jag, Filippa och du, har ju offentliga plattformar. Och hur man, jag vet inte, jag tror att jag har något inre i mig som är så här, jag försöker, jag är mig själv, men fan, det är vi såklart man inte, man är det. Man står ju och posar på en bild och får den i bästa ljuset liksom. Och jag tror att det som har påverkat mig väldigt mycket är att när jag sen blev större och började träffa människor som man liksom förstod, visste vad jag var på sociala medier, vare sig det var folk i branschen eller folk som följer en. Så alltså, är det så många identitetskriser på, okej, men vem är jag visat upp och vem borde jag då vara nu? Hur ska jag vara Engla som de har sett innan? Eller ska jag vara Engla som är mig, vem är Engla egentligen? Ja. Eller ska jag vara mig själv nu, eller är jag glad eller ledsen? Eller vilken bild har de av mig? Och därför, vem ska jag vara?
Hur ska jag uppleva till den bilden liksom?
Exakt.
Och det är alltid ju en fasad. Jag har haft så många människor som har träffat mig och bara, men gud, du är ju faktiskt snäll. Jag trodde du var bitch på grund av din Instagram. Du verkar som så här mystisk bitch typ. Och jag bara, aha, är det en sån jag portrayed på din Instagram? Jag hade ingen aning. Men det är så sjukt att man vill också så då nå upp till den bilden de har på något sätt. För att man vill alltid att de ska inte bli disappointed, eller att de ska, jag vet inte. Det är så
Men det är det som är så spännande med den här tiden vi lever i.
Mm.
Att förr så pratade man jättemycket om att vi jämförde oss med andra. Mm. Vilket vi absolut gör nu också på en jättehög nivå. Mm. Men idag kan vi också liksom polera upp den bästa versionen av oss själva. Mm. Och sen är det den vi försöker leva upp till.
Exakt.
Som vi själva har skapat.
Ja, och jämföra med typ även bilder man har luckt upp in the past. Alltså jämföra med sig själv. Generellt. Det är helt sjukt. Men vad, alltså, ser du på typ Facetune och filter och hela den biten i, som spelar en roll i sociala medier?
Det spelar ju en enorm roll. Mm. Alltså, om man läser boken så ser man ju att jag har utretts för BDD, alltså body dysmorphic disorder, som också kallas inbillad fulhet och självupplevd fulhet, och som är en ångestdiagnos kopplad till ens utseende som också skapar sån här, vad kallar man den? Tvångsmässiga beteenden.
Mm.
Och idag har ju den diagnosen ökat enormt och kallas för selfie dysmorphia, Snapchat dysmorphia, som kommer direkt från de här filtrerna från Facetune, att vi förvränger liksom, att det förvränger oss. Precis som då i våra huvuden så blir våran bild av oss själva helt förvrängd.
Mm.
Och sen har vi bara tappat bort oss helt.
Mm.
Alltså det finns ju en jättestor skadlighet i det där, att hela tiden leva i de där bilderna av oss själva. Så att jag tycker att det är svinviktigt. Jag vet inte vad vi ska göra åt det.
Nej.
Men kanske de borde bara vara typ olagliga. Alltså Facetune borde typ inte vara tillåtet, tycker jag. Jag använde Facetune när jag var typ 16-17. Mm. Och sen när jag blev äldre var jag så här, men typ som hon, Alice, vad fan håller jag på med? Vad gör jag? Jag gör så att mina ögon blir lite vitare och mina tänder blir lite vitare. Varför gör jag det här?
För att vi kan bli perfekta idag. Det är det, vi har alla så verktyg lätt. För det.
Mm.
Alla, om vi inte vill bli perfekta i verkligheten, vilket vi också kan, perfekta vad det nu innebär, efter rådande ideal och standard, så kan vi bli det digitalt. Alltså vi kan röra oss åt båda hållen.
Men i boken så pratade du om hur, när du liksom fick reda på det här, att vad är förkortningen? BDD. Och du gick till en psykolog och han var ju inte speciellt bra.
Nej.
Har du nu, jag vet inte hur länge sedan det var du gick till honom, men alltså, vad har du lärt dig själv? Har du något tips och tricks för någon som, alltså, jag menar, jag tror att egentligen typ alla kvinnor lider av det, kanske inte på olika nivåer, men man tittar på sig själv och ser saker som man tror är fel. Vad är ditt bästa tips som du har lärt dig genom åren? Liksom?
Jag har gått i terapi flera omgångar. Det är väldigt bra. Jag förstår att alla inte har möjlighet att göra det. Det blev också mycket, mycket lättare när jag var öppen med det.
Mm.
Jag dolde det här jättemycket och pratade nästan aldrig om det.
Mm.
Knappt med mina vänner.
Mm.
Nu gör jag det jättemycket och har gjort de senaste kanske 5 åren.
Mm.
De är fullt medvetna, vilket gjorde min ångest mycket, mycket lättare att bära.
Mm.
För att när jag agerade på vissa sätt, eller när jag kände när paniken komma, om jag var på en dålig plats och sen var det massa speglar överallt, eller att jag skulle in i en tv-sändning eller det var någonting, så fick jag liksom hjälp.
Mm.
Jag kände mig inte så ensam i det, och folk underlättade för mig i de situationerna. Mm. Och det var jättehjälpsamt. Mm. Och idag skäms jag inte över det, utan så här, det här liksom, ja, jag lever med det här och det kommer i skov. Vissa tillfällen så känner jag knappt av det.
Mm.
Vissa gånger vill jag inte ens titta mig i spegeln. Då är det svårt för allt liksom. Mm. Men också komma ihåg att så här, när man är i det mörkaste, att så här, det blir bättre.
Mm.
Jag behöver bara andas mig igenom det och liksom göra folk medvetna om vad man kämpar med, oavsett vad det är.
Yeah.
Det behöver inte vara ångest över ditt utseende, eller liksom, det kan vara andra saker som har hänt dig, eller andra saker som refererar till att typ, ja, men var kvinna i den här tiden eller vad som helst. Prata om det.
Yeah. Yeah. Jag tror verkligen, alltså, har man, vad den är, men har man någon typ av ångest eller om man har något liksom trauma med sig, och jag förstår att det är skitläskigt att prata om, men det vet ju vi att så här, när folk runt omkring, framförallt ens närmaste, är de viktigaste, när de vet om det så kommer de kunna hjälpa dig i de situationerna där du tycker det är jobbigt. De kommer kunna känna av, de kan leda dig, leda samtalet åt ett annat håll, leda dig åt ett annat håll, och det är lättare när man väl har fått ur
det. Det är verkligen det, och människor är också ofta mycket, mycket snällare än vad man tror.
Ja.
Jag hade liksom make-up-tjejer på jobbet som visste, om jag skulle in i en tv-sändning, att okej, Frida kommer tycka att det är jobbigt att sitta framför spegeln och se sig själv hela tiden. Så de vände bort stolen.
Oh, wow.
Så att jag inte behövde sitta, och de gjorde det bara utan att göra en grej av det.
Mm.
De bara vände stolen och sen så satt jag och tittade åt ett annat håll.
Mm. Vi alla har varandra backs mycket mer än vi tror, så man borde mycket verkligen... Mer. Använda dem runt omkring en. Verkligen.
Mm.
Men om vi går tillbaka till sociala medier och efter du hade skrivit om. Jag funderar, använder du sociala medier annorlunda nu? Alltså, ser du på det en annat sätt? Eller har du fortfarande det här... Ja, men jag vet inte om man ska kalla det diagnos, men den här grejen som vi alla har, att man vill visa
den perfekta bilden.
Exakt, den perfekta bilden.
Alltså, jag strugglar fortfarande.
Mm.
Alltså, jag önskar att jag hade blivit friare i det, men på något vis har jag nästan mer så här, en sån här åh gud känsla både som hon beskrev här innan, så åh gud vad håller jag på med, men också åh gud vad kan jag posta, åh gud vad ska jag göra. Alltså, det tar nästan längre tid för mig nu att posta någonting än vad det gjorde innan, för att jag inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till det.
Ja, det är svårt också att navigera liksom. Hur ska jag vara real, hur ska jag vara äkta?
Ja,
liksom?
Och hur gör jag för att inte trigga någon, och liksom, vad tycker jag om bilden jag ska lägga ut, och jag är fortfarande så här, gud jag vill vara jättesnygg på mina bilder helst. Alltså så här, så att
det... Jag kan verkligen relatera till det. Jag tror både jag och Filippa kan göra det. Hur man, så här, för 3 år sedan så kunde man bara lägga ut. Det är klart man satte på sin effekt och det var helt lugnt, eller om det är 5 år sedan nästan. Men jag kan i alla fall relatera på det att sen nu är det så, okay, men jag ska ju vara liksom naturlig och genuin.
Mm.
Men hur fan är man genuin på social media?
Alltså,
jag lägger ju fortfarande ut min favoritbild. Men jag skiter ju i filtret. Men ska jag, eller hur, det här med triggandet och så här, allt till slut så... Man övertänker ju ännu mer, och det är väl bra att man övertänker, men det är ju fortfarande sociala medier och det är ju en farlig plats liksom.
Tror ni att det kommer alltid vara en farlig plats, eller hur ser ni på framtiden av Instagram?
Ja, alltså jag vet inte riktigt om, på alla platser där det finns pengar att tjäna, och stora pengar att tjäna, då kommer människan alltid komma i andra hand.
Det är så sant.
Så att, ja, alltså det, nu låter jag så mörk och så negativ. Men jag tror att så här, det är vi som kommer behöva förändras innan plattformarna gör det. På något sätt liksom. Hur man gör det och hur vi gör det, alltså, det är en jättebra fråga. Men jag tror att det här med digitalisering, sociala medier, att existera på flera platser samtidigt.
Men bara algoritmer.
Ja, algoritmer. Jag tror att det bara kommer ta mer och mer plats i dagens samhälle. Och allting kommer bli ännu mer personifierat.
Mm. Jag skulle säga att, och det här är ju mycket lättare sagt än gjort, men det vet jag att jag och Filippa har pratat om mycket innan, men vad det än handlar om på sociala medier, så den som kan göra störst skillnad är ju du själv. Och då menar jag inte att du ska bli en aktivist på sociala medier, utan jag menar din hjärna. Så du som antingen som kreatör eller som, alltså som konsumerar, så är det ju, för att göra skillnad så måste du själv hitta ett sätt hur du tar in den här informationen eller lägger ut de här bilderna som påverkar dig liksom så lite negativt som möjligt, vilket är skitsvårt.
Ja, man måste nästan lägga upp typ en, alltså en
fasad in.
Nej, inte en fasad, en liksom en or en stängsel runt omkring sig innan man öppnar sociala medier, så man inte blir liksom påverkad av absolut allt man ser. Men det är så svårt att göra. Det är så svårt. Det är ju nästan omöjligt, skulle jag nog säga.
Alltså så mycket intressanta ämnen och bara allt att få höra från din sida. Har du någonting mer som du känner du vill få ut när vi kopplar till liksom boken? Och...
Men det jag tror att jag vill säga till de som lyssnar och som inte har läst den är ju att den boken utgår ju från 7 olika kvinnoperspektiv eller kvinnoroller. Och där den likade kvinnan, den optimerade kvinnan, den urvridna kvinnan, den reproduktiva kvinnan, den sexuella kvinnan, den hotade kvinnan och den fria kvinnan. Och den berör ju allt från det vi har pratat om som sociala medier till aborträtt, till sexuella övergrepp, till utseendehets, ja, till egentligen allt, plastikoperationer och sånt där. Så jag tror att, eller jag hoppas att alla kan hitta någonting där deras trauma kanske blir lite lättare att leva med. Och där, som jag sa innan, jag vill att folk ska komma ihåg vem den riktiga fienden är. Och jag hoppas att med hjälp av de här paraplykvinnorna, som jag kallar dem, så kanske det blir lite lättare att leva sen. Och att det är min förhoppning, och att så här, folk får jättegärna skriva till mig om de vill diskutera. Jag tycker bara det är kul. Det är väl det. Alltså, såhär, det är svårt att vara kvinna idag. Och det är okej att känna det. Oavsett vad folk säger. Och ja, det sägs att vi lever i den mest progressiva och jämställda tiden vi någonsin har sett. Och det är säkert sant på många sätt. Men den stora skillnaden är egentligen bara att vi har för första gången en röst som hörs ganska tydligt. Och vi har plattformarna för det. Och vi kan säga nej. Men vi behöver fortfarande säga nej, och det är det som är poängen.
Vi måste fortsätta.
Ja, och att det är okej att inte orka också. Att allting är fine. Så don't blame yourself.
Ja, men tack Frida. Och tack, alltså dina ord är så viktiga och bra. Och det är så coolt att du har skrivit den här boken.
Tack, alltså jag är så glad för det här. Det här gjorde min... jag gjorde allt värt det.
Jag vill nästan avsluta innan vi går in på tips of the week på en mening som du skrev i boken. Jag tror att det här var i slutet av utbrändhetskapitlet. Och det var, för fastän jag kanske känner mig frisk, så är samhället på många sätt fortfarande sjukt. Alltså jag bara känner, jag vill bara avsluta med det.
Yeah.
Det känns så starkt och så sant.
En god tankeställare.
Tack hörni, alltså jag är så glad och tacksam för det här. Och fan, jag läste.
Men du har lite tid kvar.
Ja, men att jag får med i en bokklubb med min bok. Förstår ni vilken milstolpe det är?
Wow, otroligt. Okej hörni, innan vi går in i tips of the week, så ska vi avslöja nästa månadens bok. Och vi, Frida får bestämma helt enkelt vad för bok det blir.
Ni ska läsa One Day. Eller En Dag med... Ja, nu ska jag uttala hans namn, höll jag på att säga så här. David Nichols är det väl, va? Och jag blev helt chockad över att ni inte hade läst den.
Nej.
Och att ni inte hade sett filmen heller.
Nej.
Otrolig.
Men vad handlar det om?
A lot of emotions. Det handlar om... i grunden är det en romantisk bok om kärlek. Där, hon heter ju En Dag då. Och där man återupplever samma dag under flera års tid. Och följer den här relationen och... turen den tar. Liksom.
Shit. Är det bara en person, alltså en karaktär som återupplever samma dag?
Nej, det är ju de här två, båda de här två personerna då. Om jag inte missminner mig helt nu, det var ganska länge sedan jag både såg filmen och läste den. Men det är min bästa kompis Katjas favoritbok i hela världen. Hon har läst den så många gånger. Och att ni inte har, den är ju verkligen en snackis.
Okej, amazing. Eller vad? Då blir det.
Bra. Jag är så taggad, jag ska typ liksom... lösa så att jag får tag i den på vägen från studion.
Yeah.
Så jag vill börja läsa nu.
Okay guys, let's jump into tips of the week. Shall we go into the tips of the week?
The tips of the week.
Tips of the week. Shall we go into the tips of the week?
The tips of the week.
Shall we go into the tips of the week? Okej, mitt tips of the week för den här veckan. Nu när vi pratar om sociala medier och hur farligt det kan vara och allt inom det. Så mitt tips, jag gjorde det här för några månader sedan, med att radera allting på din telefon. Alla appar som är bara onödiga, där du behöver inte leva och spendera tid på. För mig var det Snapchat, jag raderade den för jag kände att jag behöver inte spendera tid där. Det kan vara en annan plattform för dig, men att liksom minimisera hur många sociala medier du har och verkligen bara använda dem som du tycker är nödvändiga för dig. Så gå igenom din telefon och bara radera saker som du behöver inte lägga ner tid på.
Bra tips. Mycket bra. Mycket bra. Vad ska jag köra? Ja. Jag var ju lite lyrisk. Jag fortsätter på bokspåret då. Mm. Och det att jag fick höra om, jag är ett jättestort Hunger Games-fan. Mm. Mm. Och då fick jag höra av förläggare som tog in den till Sverige kom fram till mig på en sån förlagsfest och bara, har du hört talas om Uglies? Har ni hört talas om Uglies-serien?
Nej.
Det är också en sån här dystopisk lite så här framtidsserie som kom redan 2006, men som handlar om att vid 16 års ålder så får alla unga plastikoperationer för att ytan är allt. Och handlar om då en framtidsvärld där utseendet är, ja, men primärt. Och då en serie på, jag tror det är 4 böcker som handlar om den här framtidsvärlden där unga erbjuds plastikoperationer.
Det är som idag, fast det är mer uttalat.
Ja, och jag var så skojar. Han bara, nej, och nu ska det bli värsta Netflix-serien och de har så här värsta skådisarna och så. Så nu har jag beställt hem alla de böckerna.
Wow. Oh my god. Läsa.
Bra tips.
Bra tips.
Bra tips.
Kan jag göra en bokklubb sen på?
En hel serie
en
bokklubb.
En hel serie.
Wow. Mitt tips den här veckan är att jag tycker att vi är för dåliga, framförallt kvinnor, för dåliga på att liksom skryta eller berätta när man är stolt över någonting eller liksom sådana saker. Det är så himla tabu att man ska vara stolt över sig själv. Så att jag har ett tips att man, om man ska ha en tjejmiddag med sina vänner eller liknande, att man faktiskt typ på något sätt ska, kanske alla får vara sitt papper och sen får man skriva ner vad man är stolt över det här senaste året eller vad man är stolt över den senaste tiden. Och sen får man gå igenom det med varandra och faktiskt berätta att så här, det här året uppnådde jag det här målet eller jag är stolt över det här. Och så får alla berätta det för varandra och så får man boosta varandra i det.
Så bra!
Ja, jättefint. I love that.
Och bara ta bort det där tabu.
Riktig petmiddag, ja, liksom.
Exakt.
Wow.
Wow.
Hallå, tack. Frida, tack för idag.
You're amazing.
Men tack för att jag fick komma, så jag är så glad.
Jag vill inte att det ska ta slut.
Inte jag heller.
Och man ska prata tillbaka om det här i
jag timmar. Kommer gärna tillbaks. Och Filippa, när du är i Sverige, då går vi ut och tar
det. Ja, jag längtar. Underbart.
Tack så jättemycket. Push, tusen puss, tack. Puss.
Du måste säga så här, just tack det. För att ni har lyssnat på det Iri Biri Tiri Comedy.
Det är ganska svårt namn. Ska jag säga det?
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på det Iri Biri Tiri Comedy.
Hej Coop-medlem, vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.